med henne.
Mm.
Du har inte kört med min röst?
Nej, inte än. Nej.
Vi är inne på säsong 4 här nu. Alltså.
Det är galet. Och vad tid, alltså jag tänkte säga, nu har vi hållit på i 4 år, men det är 3 snart.
3 snart, och ja. Det sjuka är ju egentligen, våra säsonger har haft väldigt olika längd.
Så men är det ju.
Det är som en,
men vi håller igång.
Vi håller igång.
Alltså fanan högt.
Fanan högt, och vi satsar på den här hundringen, kan man säga.
Ja, det är en bit kvar på vägen. Men...
Så håll ut, många fyllor dit kan man säga.
Mycket drinkar, men inte idag.
Nej, faktiskt inte. Vi har ju längtat efter avsnittet.
Alltså vi har ju pratat länge om vi ska dricka vin och... champagne och liksom allt möjligt.
Ja, så vi har ju haft gäster som säger att jag väljer vin eller så. Jag har jobbat på Sturehof bland annat och sagt att ja, men vin, det var min grej då. Vi har inte druckit vin i podden.
Nej, och hur kommer det? Det vet jag inte riktigt varför det har blivit så. Men det är drinkarna som har tagit plats.
Alltså, nu är vi finsmakare. Men vi är inte finsmakare när det kommer till vin.
Nej.
Så drinkar, om det är någon som frågar oss om drinkar, då kan vi... ta fram Bibeln av alltså våra recept.
Men... jag är ju så okunnig. Eller alltså jag vill bli mer kunnig när det gäller just vin. Men, men det kommer säkert komma fram att jag inte kan någonting.
Så att när vi är klara med dagens avsnitt så hoppas jag att vi går härifrån som riktiga sommelierer.
Ja, men alltså, ja, kunna rekommendera något.
Så här, Nyhetsmorgon ringer in oss och pratar till en... Calvados, nej inte Calvados, vad heter det? Skitsamma. Ja. Vi stryker den biten för vi sitter med en gäst idag som hjälper oss säkert på den här biten.
Ja, vi sitter här med Alf Tumble. Välkommen. Välkommen.
Tack så mycket.
Tack, och du är ju då vinskribent, diskjockey.
Ja, en jäkla massa
grejer. Det är mycket som har hänt.
Men också podcaster.
Ja, ja, exakt.
Kör.
Ja, exakt. Dela flaska, det blir lite samma grej faktiskt. Mm-hmm.
Exakt.
En konkurrent.
En konkurrent.
Nej, det är det inte.
Fast på en helt annan nivå.
Ja.
Mm.
Ja, nej, men jag tror att du var ute efter ordet foie gras.
Foie gras, inte calvados.
Du ser.
Ja.
Men det är kanske gott med calvados, jag har aldrig tänkt på det. Men det kanske...
inte det med päron, calvados.
Jo, det är calvados. Ja, men jag tänkte säga calvados, foie gras. Vi pratar mycket smaker här kanske. Ja. Så att, vi får se vad som passar bäst en foie gras efter det kanske.
Men innan vi kommer in på lite vad du har gjort eller så här, vem du är för våra lyssnare. Vad betyder fredagar generellt för dig?
Oh, det betyder antingen att jag får mina barn, mina 2 barn. Mm. De är så här, sätter fram emot en så här barnhelg. Mm. De är 10-12 så det är inte så här, de är små. Men att vi ska göra någonting ihop oftast.
Ah.
Eller så är det så att du säger hej då till dem och undrar vilken restaurang vi ska gå på.
Mm.
Lite så. Så det är lite 2 olika fredagar. Men det är jäkligt härligt med fredagar.
När du säger varannan vecka förälder, blir det också att veckan du lämnar bort dina barn, blir det då ett nytt vin när du korkar upp i så här liksom...
Ja, du tänker att jag firar lite särskilt.
Nej, inte fira, men att det är då liksom vinet kommer fram. Alltså,
ja, men så är det nog. Nej, men det är väl lite mer vuxenvecka på vecka.
Liksom. Exakt.
Jag förstår. Men hur började ditt vinintresse? Eller hur började allt?
Jag kan svara på den första frågan.
Ja. Vi börjar där.
Nej, men det började faktiskt med musiken för min del.
Mm.
Så jag har ju producerat musik och varit DJ och åkt runt och spelat ganska mycket. Dels i Italien och dels i Spanien. Så det var ju liksom, ofta var det så varannan helg var man spelade i Rom och varannan helg i Madrid och lite så olika. Men då upptäckte jag att det var helt, som ett gig börjar ju ofta klockan 2 på natten.
Mm.
Och man käkar middag med den som har bokat den klockan 10 tiden.
Ja.
Sitter man där i 4 timmar och käkar, bara, åh fan vad härligt det är med italiensk mat. Liksom. Ja. Man kan verkligen tänka, alltså, alla vet ju hur härligt det är i Italien att äta mat. Och man kan verkligen känna vad italienska smaker.
Mm.
Och då är ju vinet som en, det är som en del av middagen. Det,
ja, exakt.
Det hör ju till. Mm. Och man kan inte sitta och dricka drinkar i 4 timmar om man ska DJ.
Nej, det är svårt.
Ja, det går, men det är bättre att ta det senare på kvällen.
Ja, exakt.
Och då upptäckte jag så att det här italienska gastronomi smakar sådär. Sen när jag var i Spanien, då är det en helt annan matkultur, andra smaker och andra viner. Så där förstod jag att det här är 2 olika grejer. Då blev jag lite mer intresserad av vin. Så kom jag hem så tänkte jag så här, nu ska jag plugga.
Mm.
Eller plugga, nu ska jag lära mig mer. Vad gör man då? Jo, man köper lite böcker. Mm. Man kollar i Spanien lite kurser, lite vinprovningar. Och så fanns det 2 utbildningar då. Då var det restaurangakademin och så fanns det Grythyttan. Grythyttan var med 3 år högskoleutbildning. Och restaurangakademin var lite mer att okej, men du kan plugga en hel dag i veckan så pluggar du hemma resten.
Mm.
Sen var det kört liksom. Sommelierutbildningen, man får ju lära sig, man tror att man lär sig om vin, men det är liksom, det är vin i en
liten del. Liksom.
Öl, te, kaffe, all typ av sprit. Mm. Rökdon, konstigt nog.
Rökdon, vad är det? Vad är det?
Ja, cigarrer.
Framförallt. Cigarr, okay.
Mm. Pipa, inte cig liksom.
En Marlboro.
Ja, men och te och vatten och liksom allting som man då som sommelier har som ansvar på restaurang. Men jag ska väl passa på att säga det att jag aldrig varit som aldrig jobbat på restaurang.
Nej, okay.
Alltså som sommelier.
Sommelier, nej.
Däremot så har jag en massa fina diplom hemma.
Ja, för du utsågs ändå till årets dryckesprofil.
Det är väl någon lite så samlad tjänst för att efter det så började jag skriva mycket. Vad säger man, en förlagsstil från Natur och Kultur som undrar om jag ville skriva en bok. Och den första boken jag skrev heter Drick. Mm. Den inkluderar då liksom öl, vin och sprit hemma och på krogen. Så jag försökte få in hela det, så här, allt jag hade lärt mig som sommelier. Och det speglar ganska mycket mitt liv just då också. Jag tyckte allting med dryck var superhärligt. Mm. Mm. Men tack vare den boken så fick jag jobb på DN. Och det var 2013. Mm. Sen dess har jag gjort massa olika vinprojekt. Men det var liksom, la väl lite grunden för det här priset också.
Ja, jag förstår.
Men jag vill ändå liksom backa lite grann i det du har berättat här nu och ha två frågor i en. Delvis här med, just med matkultur, framförallt när vi pratar om de nordiska länderna kontra liksom medelhavsländerna. Liksom. Kan du tycka att det är svårt att matcha vin till svensk mat kontra liksom utländsk mat?
I alla fall om vi går till vår husmanskost så är det lite svårare smaker. Det är mycket liksom sura inläggningar och söta och sånt smaker som är lite knepigt med vin. Ta köttbullar och brunsås. Liksom. Mm. Det är väl kanske godast om jag dricker en kall öl eller mjölk. Liksom. Mm.
Men för att backa bak bandet ännu ytterligare. Alltså så här, hur gör jag som konsument eller liksom som privatperson? Hur lär jag mig hitta vin och liksom bli mer kunnig? För att oftast, som jag och mina vänner, så går man på bolaget och hittar en snygg flaska.
Ja.
Och det är så man resonerar. Ja, att, ja, men, är den snygg, ja, men då kör vi på den. Liksom. Mm. Och så får den inte vara allt för dyr. Och liksom,
funkar den kvällen så tar man...
Ja, så tar man det igen.
Alltså, ja, går tillbaka till samma hylla och plockar samma... Ja, exakt. För att man vet att det var gott.
Ja.
Ja, det är väl det som är kanske... Problemet med att det är en djungel finns så jäkla mycket att välja på.
Mm.
Jag tycker att man kanske, om man vill lära sig själv någonting, du kan väl bara börja med, men du säger att du gillar, ja men du gillar Chianti. Ja. Det tycker jag är gott.
Säg mig ingenting.
Nej, men, så här, men jag gillar Chianti Toscana, rött vin. Mm. Jag hittar en flaska med snygg etikett. Okej, men jag gillar det. Då kan man gå och köpa tre flaskor till från samma område. Mm. Alltså att man börjar med samma region.
Ja,
och så tar man, man vill inte dricka alla på en gång. Men man kan göra en liten provning med kompisar. Okej, men då, nu kör vi Chianti ikväll, tre flaskor. Ja, vad tyckte du om det? Ja, men den där var bäst. Den var lite bättre än det. Så försöker man förstå varför de smakar olika. Troligtvis kommer de smaka ganska lika. Och sen, okej, men nu kan vi det. Då kan vi ta något annat i italiensk vin. Ja, men vi kanske, Sicilien är kul. Där har jag varit en gång. Så, det var goda viner. Köpa en tre flaskor från Sicilien. Det är nästan det bästa sättet att lära sig att man utgår från platsen, liksom, själva adressen, istället för att utgå från en druva. För om du till exempel tar Chardonnay, nu ska jag lära mig allt om Chardonnay. Chardonnay kan smaka på 100 olika sätt och odlas i hela världen, så det blir så himla stort.
Så jag tänker hellre att man tar fram Google Maps och tittar
var
på kartan i det här vinet än att man kollar vilken druva det är.
Ja, precis. De flesta har ju varit utomlands någon gång i något land i Europa.
Mm.
Det är liksom så här basic tips. Sen så,
jag gillar det.
Sen kanske man ska fråga folk på Systembolaget. De är ganska duktiga.
Ja, de är det. Generellt sett.
Ja, generellt. Sen beror det på vilket systembolag man går på. Men,
men bortsett från att välja liksom vin, hur lär man sig att tycka om vin?
Det är lite svårare.
Mm. Alltså, det är liksom inte för att vi ska uppmuntra folk att bara supa massa vin.
Nej.
Men liksom, om man ändå vill kunna
finns
tycka om vin.
Finns det en inkörsport, tänkte jag säga.
Exakt.
Ja, det gör det väl till allt.
Till de tyngre grejerna.
Liksom. Lite socker i botten så brukar det funka.
Exakt.
Många tycker ju att de doftar på vin, så, eller de doftar på vad som helst, att det doftar liksom aceton, att det doftar sprit och vin, att det är någonting mer. I början tror jag det var som allt, när man var så här 16, då ville man inte att det skulle smaka så lite alkohol som möjligt.
Precis så, exakt. Det var mycket
och blanda ut det med något. Man kan ju, tillbaka till Spanien, liksom, blanda ut det med Fanta eller Cola. Liksom, eller.
Ja, det finns ju...
Vad heter det? Wine Spritzer?
Liksom. Ja, eller bara Calimocho som är en italiensk sommardrink som är blandat med Cola. Jo, men alltså det är så... Cola och rödvin är så gott.
Ja, då kan man ta vilket rödvin som helst.
Ja, men alltså lite så. Det behöver inte
vara att du förstör det här
avsnittet. Nej! Alltså, ja, men det är också återigen för att jag har varit i Italien och druckit det där. Och så det är fantastiskt.
Alltså. Det känns som att italienare borde hata en om man dricker Calimocho.
Jag tror att de dricker nog det där själva också, ja, lite grann när det är varmt och så här. Mm. Just det med Fanta och vad är det, Fanta och öl de brukar köra i Spanien, tror jag. Ja.
Om du verkligen vill lära dig dricka rödvin, alltså börja någonstans. Mm. Jag har ingen, vad heter det, silver bullet i rödvin eller vitvin.
Jag tror att man ska börja dricka någonting som inte är så strävt. Mm. För strävet tycker de flesta är lite jobbigt. Mm. Det är lite bäska och sådär. Så då kan man kolla på en druva som till exempel Pinot Noir. Mm. Som är ganska mjuk och rund och lätt att tycka om i de flesta former. Mm. Så länge det inte blir för syrlig. Liksom. Mm. Men jag har faktiskt med mig ett vin som är ett väldigt inkörsport.
Mm. Okej.
Okay. För det har dessutom det har lite sötma och det är lite lägre alkohol. Mm. Och är väldigt så aromatiskt. Och många, det smakar lite läskeblask. Liksom.
Okej.
Okay. Ja, men det är spännande.
Ja, fast det är ett jäkligt gott vin.
Men vad är för medelsvensken liksom ett bra pris och du får ändå en prisvärd, ett prisvärt vin? Är det 100, 200, 300? Vart ligger liksom...
Jag tror att det är, alltså, mindsetet hos folk har nog flyttats från 99 till kanske 149 idag. Ja. Att de som säger, men 99 max i läggen, de kanske har gått upp lite mer. När man provar vin, när man märker liksom hur bra vinen är, så sker det mest mellan 100 och 300 kronor.
Okay.
Sen 100-250. Ja. Sen när du kommer över 300 eller kanske över 500, då börjar det bli mer så här, okej, man kan känna skillnad kanske, men det är mer, då är det mer så här varumärke och...
Det är lite mer nörderi.
Ja, men då är det så här, men varför betalar du liksom 2000 för den här flaska ginen? Jo, men den har legat på ett fat som de grävde upp på vikingatiden. Nej, men det är liksom, och det är gott, men det är inte värt är 1500 unga. Spänn mer.
Nej.
En jättebra.
Såvida inte man får storyn till. För det också har vi märkt.
Ja, det är sant.
När man dricker drinkar. Alltså bara beställa en GT är inget kul. Nej. Men om du får en story vart den här ginen kommer ifrån, liksom hela historien, uppbyggnaden, då blir man så här, wow, ja, men då kan jag betala för det också.
Ja, och det är väl lite sommelierens kanske viktigaste roll.
Exakt. Absolut.
Att inte sälja in i vinen så, men man säger, men det här verkar vi vilja ha. Ja, men vet du vad? Den här bonden, han har två fotbollsplaner med Pinot Noir som växer ute. Liksom. Han gör allting själv och så pressar han dem och sen så vi får köpa 50 flaskor bara. Mm. Det är resten säljer om till USA. Mm. Bara veta det gör ju att så här, fan
exakt.
Vad nice.
Ja, exakt.
Men det gör ju mycket. Men det bekräftar också våran tidigare gäst Niklas Tomila som sa när han jobbade på Sturehof att beställer du in ett vin på 2000 spänn på Sturehof, då är det bara för att du kan.
Ja.
Mm. Exakt.
Mm. Exakt. Och det är därför det finns så många viner på Sturehof som kostar över 2000 spänn.
Exakt. Men det var ju bra övergång, eller?
Ja, men jag gillar det.
Vad tror du? Är vinet tillräckligt kallt?
Ja, det är det. Ska jag ta fram och servera kan
jag? Ja,
jättegärna.
Det är ett vitt vin med, det är mousserande men lätt, man brukar kalla det liksom en pärlande. Att det finns kolsyra i och det ska det vara.
Mm.
Och blir ofta så här lite så här simmigt. Och nu är det perfekt temperatur. Glasen ska bli lite immigare.
Ja, mm.
Det är härligt. Och om vi doftar på det här.
Mm.
Så för mig doftar det väldigt mycket sommar. Men just nu, när vi spelar in det här, så är det alla fläder, buskar i blom i hela stan. Faktiskt.
Ja, men så är det ju.
Och det luktar fläder och päron.
Ja, fläder,
mycket
päron.
Mycket frukt.
Det är lite så här tuttifrutti. Det är nästan som den här pigelin och päronsplitt. Ja. Det finns något så här vaniljglassigt i det också.
Verkligen.
Och då tänker man så här, kommer det här smaka som en hel päronsplitt?
Päronsplitt, okej. Okay.
Ja, men det gör faktiskt det också.
Åh gud, så gott.
Det här är faktiskt... Det här är liksom guilty pleasure för mig.
Ja.
Det här är, alltså, det är ingen drink, man skulle kunna tro det nästan.
Ja, verkligen.
Det är ett vin på druvan Moscato. Muscat, eller Moscato som det heter på italienska, är en druva som kommer i jättemånga olika kloner och så. Men de är väldigt så här blommiga och aromatiska. Och används både till torra viner men framförallt till söta viner. Från Asti, Moscato di Asti.
Mm.
2021 årgång. De brukar liksom buteljera det året innan. Och det är 5,5% alkohol.
Inte mycket.
Nej, det här är, i och med att det har den här sötman också. Samtidigt så är det ganska pikt och fräscht.
Definitivt.
Men det är absolut inte så här surt som en så här billig prosecco. Utan det här är ju, det är bara druvan. Om man går ut i vingårdarna precis innan skörd och äter druvorna så smakar de exakt så här. Så det är inte så mycket tillsatsar, låtsas gäst och sånt för att få till det. När man ska dricka det här, det är nu när det är så här galet varmt, i sommar.
Mm.
Om man, antingen käkar man jordgubbar med grädde bara till, eller så gör man någon slags, vad heter det, semifreddo, alltså en sån här glassig frysen som man gör själv med grädde och smultron. Smultron är väldigt gott det där. Men någon typ av vanilj också.
Mm.
Inte för sött. Desserten får inte vara sötare än
vinet. Nej.
Gärna att liksom vinet är lite sötare. Då brukar
Men är det här ett klass på dessertvin då? Eller
jag tror att den här står på dessertvinshyllan. Mm. Jag skulle tippa att, jag vet inte om det säger så mycket, men 110 gram restsocker per liter.
Mm. Mm.
Ett vanligt vin, rött vitt vin, ligger liksom på 3 gram per liter.
Mm. Fast klassas det som vin, eller alltså, är det fortfarande mer åt bubbel?
Nej, det går som vin.
Mm. Det gör det.
Och du ser att den här är faktiskt buteljerad med skruvkork.
Mm. Mm.
Finns några som buteljerar med champagnekork.
Mm.
Det beror på hur mycket vad de har för tryck i dem, tror jag. Ja. Men det är inte tanken att man ska... Man brukar servera dem i vitvinsglas eller champagneglas. Liksom.
Mm. Men har glasen lika stor... Alltså, jag antar ju det. Men har glasen alltså då lika stor betydelse som när det drinkar? Alltså hur man serverar i kupett?
Jag förstår ju med visuellt också.
Ja.
Är det? Ja, kanske är det.
Mer. Jag kan tycka att det är det med vin också ibland.
Ja.
Ju tunnare glas, de är ganska tunna. Men ju tunnare har det, desto liksom elegantare blir vinerna. För när du tar läpparna mot glaset så blir det en taktil känsla också.
Just det.
Det är som så här, jag var på någon fin restaurang och fick ett vattenglas som var så här, jag trodde det skulle gå sönder, som ett äggskal tunt med bara vatten. Det var det godaste vattnet.
Exakt, jag förstår det.
Så det är klart det har betydelse. Men för vinet skulle kanske inte jag ska säga som jobbar med en sponsrad av glasföretag, men som gör 20 olika glas på olika druvor.
Ah.
Man behöver inte ha det riktigt. Man kanske räcker att man har 3 olika vinglas.
Liksom. Ah, förstår.
Någon med stor kupa, någon mellanstor och en lite mindre.
Men då skulle du säga att det här är vitvinsglas?
Ja, det skulle jag säga.
Det andra glaset jag har. Men jag menar,
det är perfekt. Det här är nog det som är mest allround. Jag skulle ha det här och sen en så kallad bourgognekupa som är lite mer som en ginkupa. Liksom. Det alltså, finns ju ginglas.
Måste handla.
Man måste handla mer glas.
Ja, jag känner också. Jäklar.
Alltså det var riktigt gott.
Ja, alltså jag har ju golvad.
Ja, det här är ju lättdrucket.
Jag tänkte säga, om man ska ha en inkörsport för någon till vin som inte gillar
det här.
Så, och börjar man här så kanske man kan börja närma sig.
Och det här, jag upplever det här bättre än, alltså nu har jag ju försupit mig i mina tonor på cider.
Ja.
Alltså kör pooch. Ja, 7-2-er och allt möjligt. Ja. Rekorderis. Men det här,
sliskigt liksom.
Ja, det är sliskigt. Det här har ändå en viss syra. Alltså en syrlig, men ändå en sötma som ligger där. Och...
Ja, det är ju ett vin och de har inte hällt i något socker. Utan druvan har så mycket socker i sig. Och sen så när man skördar, om man inte jäser ut den helt så blir det lite den här stilen. Och jag kan bara säga att just det här vinet kommer från en producent som heter Vaira. Det finns just nu på... 45 systembolag.
Mm.
Det kostar 129 spänn. Så det är inget så här...
Det är ju jättebra pris.
Det är inget monsterdyrt. Och de flesta blir väldigt, väldigt glada när man bjuder dem på det.
Ja.
Och jag menar, jag gillar verkligen att du kallar det här för inkörsport. Jag är uppväxt själv med en familj där vinen ändå har så här centralt i klassiska, liksom, du vet, bea och fläskfilé. Liksom.
Ja.
Men hon... Vill lära sig dricka vin, men klarar inte av det.
Mm.
Men det är lite guilty pleasure. Många sommelierer kanske inte skulle säga att de
Nej.
Drar i sig en sån jag här flaska det. När de är hemma själv.
Nej, jag har i alla fall en ny favorit.
Ja, jag menar, alltså, det här kommer ju finnas i min hylla, eller vinkyl.
Ja, precis.
Men du sa 45 bolag, så att den är i alla fall beställningssortiment på vissa.
Ja, exakt. Det funkar ju så på bolaget med att när de släpps tillfälligt så i första veckan kan du inte beställa dem till din butik utan då finns de bara i de butiker de har släppts. Men efter en vecka då kan man beställa från butik till butik så du kan ju gå ner på ditt lokalbolag och säga den här vill jag ha, den finns i Södertälje.
Ah.
Ja, då beställer de den åt dig.
Då så.
Så det finns några andra Moscato också i så ordinarie sortiment men jag tycker ändå att den här är strået vassare. Det finns en som heter Nivole som är på halvflaskan.
Men för någon som är väldigt okunnig, Moscato, det är Asti, alltså Moscato från, är bara vitt, eller?
Ja, Moscato är druvan och Asti är staden, området där det kommer från. Så Moscato från Asti.
Men också när man pratar vin, alltså så här hållbarhet och sånt, när man köper ett vin på bolaget. Har det också med prisklassen att göra i sig, eller druvan eller liksom allt? Vad... Hur ska man tänka där?
Jag förstår inte själv min
fråga.
Hållbarhet, men hur länge du kan ha en kylskåp?
Ja, men dels det. Jag syftar mer hållbart. Hur länge kan ett vin hålla? Alltså beroende på utifrån prisklass.
Ja, jag anade nästan det. Det är mycket roligare att prata om också. Men det här är också sånt vin som man dricker upp det. Alltså, när man öppnar det. Men annars... på med korken och in med i kylen, så håller det liksom 3 dagar. Däremot kommer den väl att tappa lite av den här fissen.
Mm. Ja, bubblorna.
Mm. Så, men annars, spara dem här i 2-3 år. Om du har dem i en kyl, så är det inga problem att dricka dem sen.
Nej.
Det är mest att de kommer inte tjäna så mycket på det.
Nej, det kommer inte hända så mycket.
Nej, det kommer bli lite gulare och kanske lite alltså från att vara så här superfräsch, kanske den blir lite avmätt, lite äpplig så där, lite småoxiderad. Men det här, de här är på skruvkork, så de släpper nog inte in så mycket luft överhuvudtaget.
Men spännande, alltså, ska vi gå in på betyg eller?
Ja, men det kan vi absolut göra.
Eller har du någonting annat först?
Ja, alltså, jag har ju en fråga, men vi kan ju ta betyget först.
Vi tar betyget först då, för det kommer inte påverka.
Nej, det tror jag inte.
Nej, vad bra.
Hur funkar det med betyg?
Ja, vi kan ju ta det.
Ja, alltså, vi har ju 2 helt olika skalor. Jonnys 10 är ju att 10, då kan jag dricka det här hela kvällen. Min 10 blir då, det här är det godaste vinet jag någonsin druckit. Och då jämför jag det med alla sorters vin.
Ja, okej. Okay. Mm. Spännande.
Så att antingen om du vill hitta din egen betygssättning eller någonting mitt emellan eller liksom...
Mm. Alltså det här är ju alltså lite pleasure, så jag antar att det här
är tio. Exakt, jag dricker hela sommaren.
Men du får jättegärna börja om vi liksom... Ta våra sen.
Ja, men jag ska använda mig lite av er betygsskala. För det är svårt att sätta det i någon slags kvalitetsparitet och jämföra det här med en champagne som är kanske mycket mer komplex. Och så här. Men som Moscato di Asti i den familjen, liksom, jämför med andra Moscato di Asti, så är det en väldigt bra tolkning. Det är en 8 av 10 för mig. Och jag skulle absolut kunna dricka det sommaren ut. Kanske inte varje dag, men ändå liksom någon gång varje vecka. Liksom.
Ja, verkligen.
Det är bra betyg. Och alltså, jag gillar ju verkligen det här. Det här är ju otroligt gott. Och jämför jag den då med det jag har druckit tidigare. Jag har ju druckit Tokaj när jag var i Japan.
Okay.
Och det var ju mer sött.
Ja.
Ja, det var inte alls lika gott, tyckte jag. Men det var inga bubblor heller.
Nej, så lite gulare och lite gulare. Fetare. Liksom, oljigare. Så här.
Och dessert, alltså, Madeira har jag använt i matlagning och sånt. Men jag har inte druckit den riktigt rent på det sättet heller.
Nej, och där är vi stark. Viner ligger de ju oftast mellan 15-20%. Så det är lite...
Så att, men jag säger också 8 poäng.
Mm. Okej.
Okay. Ja. Det är du som är avgörande.
Alltså, det är högt.
Alltså, det är väldigt högt. Alltså, det här är jättegott. Det här vill jag ju ha flera flaskor. Jag vill ju bjuda alla jag känner och liksom...
Exakt.
Det ska finnas hemma bara.
Nej, och jag känner lite grann samma sak. Liksom att... Alltså, jag kan ju inte vinen. Alltså, jag brukar ju vara nördig, men liksom så här, första sippen var lite tappa kläderna. Alltså, jag blev golvad av liksom vinet.
Man vet inte vad man ska förvänta sig när man ser vinet heller.
Nej, men precis.
Man bara kommer en prosecco eller något.
Nej, precis. Och som Andy berättade för mig inom podden, så bara, men Alf tar med sig en vinflaska. Bara, okej, det här ska bli spännande.
Ja.
Men liksom att få testa ett vin som ändå blir så här, wow. Mm. För man ser så mycket möjligheter med vinet. Mm. Inte för att jag kommer credda dig så mycket när jag tar hem det här vinet, utan jag kommer säga, det här vinet ska du dricka.
Men blir det inte lite för sött att dricka hela kvällen?
Inte om vi äter någonting.
Nej. Så länge du byter av, absolut, alltså, med mat.
Nu är jag en saltig person, det är ju bara salt, det är inte sött. Men om jag kan bryta av det saltet med någonting, då är det perfekt.
Mm.
Så därför så ser jag framför mig de här romchipsen, jag ser framför mig Västerbottenpajen, jag ser liksom framför mig liksom de här somriga maträtterna. Men om jag vill liksom lära min flickvän som inte dricker vin, min syster som inte dricker vin, så är det så här, men här har du fan ett bra vitt vin. Så jag vill säga 9 av 10.
Yes. Ja, men det är bra.
Vad roligt.
Ja.
Vad glad jag blir. Jag skulle ha tagit med mig fler flaskor.
Hörru.
Ja. Ja. Men nu säger du själv att du inte jobbat som sommelier eller sommelier. Men vad är grejen, för när jag går på restaurang och när jag väl beställer vin, så ska jag alltid få provsmaka. Men jag har ingen, alltså jag säger ja, det är gott till allt. Alltså vad är det jag ska där säga? Nej. Usch, det här var inte bra.
Och du frågar, är det okej att säga att nej?
Ja, det är det.
Ja.
Och framförallt så är det, jag vet inte, jag tror inte, folk är mer rädda för sommelierer än vad de borde vara. Mm. Alltså det är mer, de är ju där precis som vilken servicepersonal som helst för att du ska bli nöjd.
Men vad är det jag ska hitta där? För då, dels har jag inte ätit maten. Nej. Så jag vet ju heller inte hur det passar till.
Nej, oftast. Det är därför jag nästan tänker. Jag brukar ofta liksom lägga, även fast jag gärna läser vinlistan och kan kanske det mesta av vad som finns där, så vill jag ändå gärna att de ska välja, för jag har inte ätit maten.
Nej, precis.
Så, ja, men du borde prova det där.
Mm.
Och så kanske säga, men är det något speciellt du gillar? Ja, men jag gillar så här, Moscato di Asti. Då ska du ha det här. Mm. Så kanske du får något annat då som inte är muskatröst till exempel. Mm.
Och när du ändå så här pratar om druvor, du och Petter brukar prata i er podd,
ja, just det,
om Nebbiolo.
Ja,
vad är grejen? Och vad är det för druva? Jag har ingen aning, berätta för mig.
Nebbiolo är faktiskt en druva som hör hemma i samma område som Moscato, i Piemonte.
Ah.
Man kan säga att om Piemonte är liksom stor Stockholm, så är liksom Asti i Kungsholmen. Liksom.
Ah, okay.
Så finns det Barolo i Östermalm och så är det Barbaresco i Södermalm. Så det finns inte kända. Men Barolo är ett ganska känt vin. Barbaresco också. Det görs på bara druvan Nebbiolo.
Ah.
Och jag och Petter, vi skrev två böcker. Den första boken som vi skrev heter Vin så funkar det.
Mm.
Och var en väldigt bred bok. Och tanken var att det skulle vara så här för alla som inte kan någonting om vin. Men, och som inte vill känna sig korkade när de går på krogen. Ja. Och mycket praktiska tips och sådär. Mm. Därför heter den Vin så funkar det. Mm. Lite som de här barnböckerna man hade när man var liten.
Ja, men det behövs.
Så funkar rymden, så funkar kräldjur. Så funkar vin. Lite så, men den är också ganska lättillgänglig. Men när vi hade gjort den, då tänkte jag, men nu gör vi något smalt. Mm. Vi skriver en bok om bara Nebbiolo, så funkar det. Så vi skriver en hel bok om druvan Nebbiolo. Mm. Och det är väldigt, väldigt, väldigt nördigt då. Ja. Men å andra sidan, det är kul, för det är den druvan som vi gillar absolut bäst, båda två.
Ja. Vi har ju tyckt det var jobbigt att liksom utforska drinkvärlden, ja, och spritvärlden. Det här känns ju som en ännu större djungel egentligen.
Ja, det är mycket att sätta sig in i. Men däremot, ditt första tips är att liksom prova flera viner av samma distrikt.
Område. Eller område. Ja, exakt. En, tre flaskor av var.
Går in och så play in i Systembolaget på Moscato di Asti. Ja, så har ni Moscato di Asti provning.
Ja, det måste
man. Så har man lite koll mer på det.
Framförallt också om man vill nörda ner sig.
Mm.
För det vill jag göra efter det här.
Ja, men det vill jag definitivt. Och är det så att då våra lyssnare har frågor kring vin, så mejla Alf direkt.
Okay.
Eller oss, så kan vi föra frågan vidare.
Precis, och då skriver man till
podcast@fredagsdrinken.nu.
Exakt, eller sociala medier.
Ja, där vi heter fredagsdrinken.nu på Instagram och fredagsdrinken på Facebook och TikTok.
Exakt, men du har väl själv sociala medier?
Ja, podden heter Dela en flaska och den finns på Instagram. Men jag heter Alf Tumlö och det heter jag på de flesta sociala medier.
Jag läste något citat här, när man googlar på dig så står det så här: drick dyr champagne till flottiga chips och lyssna på hårdrock.
Ja.
Är det det man gör?
Ja, men det där är lite intressant. Eller jag tycker det är kul att man kan ta ner förväntningarna på någonting genom att spela musik som kanske är någonting helt annat.
Mm.
Man kan ju också sitta med det här och dricka och lyssna på en sån här italiensk stråkkvartett här på er balkong.
Absolut.
Och så blir det här jätteflott och elegant och exklusivt.
Ja.
Men samtidigt så att man kanske, om man vill verkligen att ett vin ska få stor plats eller vara väldigt viktigt, då ska man ju tala om vad det är och så spela kanske musik som passar. Men det är kul om man gör lite tvärtom också.
Ja,
skitsamma liksom.
Ja. När vi ändå pratar om dryck, vin, och du som ändå är kunnig, vi har massa lyssnarfrågor. Varför blir vissa vin bättre med tiden medan andra blir dåliga? Var en fråga som vi fick.
Ja, det är en bra, bra fråga.
Ja.
Men vissa viner, ofta är det viner som har lite mera, ska man säga, lite mer konserveringsmedel i form av att de har mycket struktur och lite kraftigare och lite mer högre syra. De håller längre.
Mm.
Och de kommer att förändras bättre. Men alla viner utvecklas ju med ålder. Det här kommer ju också, alla följer liksom en, vad ska man säga, man tänker att vin består av syra. Den egentligen, om man mäter den, så är den helt, den är likadan dag ett som när vinet är 100 år. Syran kommer konstant. Tanninerna, strävheten, de kommer också vara konstanta, men de blir lite mjukare. De upplevs mjukare. Men själva frukten, det som vi pratar om, det doftar päron och så, den, från att vara färsk så kommer den bli mogen och är torkad. Så jag tänker att det här är päron, så kommer det bli liksom päronmos. Och multna päron. Och sen så blir det, kan det bli löv och jord. Och, man pratar om så här tertiära aromer. Det är sådana aromer som kommer långt fram. Och då är det vissa av de här vinerna som inte kommer tjäna på det. Medan jag ska säga, röda viner som är koncentrerade och med hög syra, de klarar längst.
Wow. Jag har fler frågor.
Okej.
I vin så finns det också histamin. Finns det så här allergifria viner eller hur?
Det finns viner som har mindre histamin än andra. Och framförallt så är det, hittar man histamin i röda viner och de som är lagrade på ekfat. Det är det som man ofta får allergi eller huvudvärk.
Ja, det är det som ofta gör att man känner att man har ont i huvudet dagen efter.
Nej, det är, nej, man har druckit för mycket.
Fan. Jag tänkte skylla på allergin här. Men okej.
Okay, ja. Nej, men tror man att man, eller man, många upplever att de bara får ont i huvudet av rött vin. Då kan man pröva att köpa ett rött vin där man läser på etiketten att det inte är lagrat på ekfat, att det är lagrat på ståltank. Då finns det nästan ingen histamin i det alls. Så välj ett lättare rödvin, alltså inte nödvändigtvis lägre alkohol, men som är lite ljusare i färgen. Så kommer det definitivt bli lättare.
Påverkar tanniner och sulfiter och sånt, alltså påverkar det kroppen på något negativt sätt eller hur?
Man får i sig extremt lite svavel, så det, det påverkar ingenting. Däremot så påverkar ju svavel smaken, för det är ett sätt som tar död på olika bakterier och vilket är bra på ett sätt. Men har man för mycket svavel, som många boxviner har, så smakar det också svavel.
Ja, men exakt.
Och det kan vara lite, tycker inte jag, så fräscht. Men det är ju inget, det är så små mängder så det går liksom inte.
Och du märker inte det heller så mycket negroner. Det är extremt mycket sulfiter.
Det är så.
I värmet, ja.
Jättegott.
Goda sulfiter.
Exakt, goda sulfiter. Exakt.
Ja. Och nu bara så kommer jag på en generell fråga. Eller inte generell fråga. Det var bara så här, när man då pratar om sulfiter och druvor hittat. Mögel kan man också använda sig av när man producerar vin, va?
Jag vet
att de äter på druvorna och så. Alltså,
nu är det inne på platsen.
Tänker du gäst?
Mögel.
Jag
vet inte. Alltså, hur ska jag veta det? Nej, men alltså, druvorna börjar mögla. Och,
ja. Och, det, med, exakt,
det och finns. Då kan man något sätt utnyttja det på något bra sätt.
Det är så här, vissa druvor kan drabbas av... Nej, det är helt okej.
Jag vet inte, jag ska förklara på något annat sätt.
Nej, men det var ju en bra förklaring. För vad det är mögel. Man kallar det en röta som kallas för ädelröta. Det är ju för, precis som ädelostat till någonting som är fint, att den här osten har mögel på sig. Så kan det också hända med druvorna i områden där det är varmt och fuktigt. Och druvorna får hänga ganska länge under hösten. Då kan de bli oftast lite så gula, lite skrumpna, så får de prickar på sig. Och den här ädelrötan heter botrytis. Och det är det som gör de här söta vinerna som Tokaj och Sauternes, att de får den här saffranstonen. Och det är ju, tycker vi, det är ju superläckert. Men det, man vill inte ha de tonerna i torrt vin, utan de ska vara i ett sött vin. Om man får den så blir det bra. Ja, vinmakarna vill oftast ha det i de områdena. För de vinerna blir lite dyrare också.
Ja, men shit man. Det kanske inte fredagsdrinken i fortsättningen, utan det blir fredagsvinet.
Ni kör till nummer 100, sen blir det fredagsvinet.
Vi får byta riktning. Nej, men det är en mark vi måste utforska mer.
Alltså, jag är så taggad.
Jag vill ju lära mig mer. Det är just det här att man kan ju ingenting. Men det är just det. Ta små steg och liksom testa sig.
Det är ju lite sexigt att kunna vin. Alltså.
Det är det ju. Lika sexigt att kunna bra drinkar också.
Jo, men alltså, drinkar, då ska du ändå vara duktig med att skaka en bra drink.
Ja.
Med vinet, då bara håll fram flaskan och liksom, det här är bra. Alltså.
Sälj in det bara.
Exakt.
Ja. Ja, men det är det. Storyn gör ju så mycket.
Vill ni liksom på mer om vin så har ni ju en del av flaska med Alf och Petter.
Petter, ja.
Som finns på Spotify.
Och där poddar finns, där vi också finns.
Och då är det nördigt. Det kan man ju lugnt säga.
Ja, då kan man fördjupa sig det. Men det brukar vi också försöka ta lite höjd för att de som lyssnar på vår podd inte heller kan se jättemycket om vin. Nej. Utan det är ju ganska personligt. Lite som ni pratar också om, det är mycket så här, vad drack du förra veckan och hur var det? Jag tror Petter har sagt att det handlar lite grann om vinet i livet.
Exakt.
Så man kan höra lite grann vad man är på för humör i vår podd också. Exakt. Var man befinner sig.
Och som sagt, vill man läsa mer om det så finns ju en bok som heter...
Det finns flera böcker.
Ja, flera böcker, exakt. Men en som vi ändå pratat om, så är det ju vinet, så funkar det. Men jag tycker att det sätter jättebra punkt på dagens avsnitt.
Verkligen.
Och sjukt bra start på säsongen.
Ja, men alltså, det går ut för nu. Nej, men alltså, det är här det börjar. Och vi har så mycket roliga avsnitt och gäster på gång.
Exakt, och nästa avsnitt, vad var det? Nebbiolo. Nej, vad sa
Nebbiolo.
Nebbiolo-avsnittet.
Med Mando Johnny. Exakt.
Kommer vi sitta där och spotta i glasen.
Men återigen, Alf, det var fantastiskt att ha med dig som gäst.
Så roligt.
Tack för att jag fick komma.
Och tack, Andy.
Vi hörs nästa vecka.
Det gör vi.
Ja.
Skål på er ute.
Skål och puss och kram.
Puss och kram. Tack.